Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du läste fan
sprattelgubbar.
Ja.
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson,
Christer Hägglund
och Robban Strandberg.
Ja, och vi börjar närma oss säsongen 2021. Eller ja, vi är i februari, men nyheterna börjar ploppa upp, eller hur?
Mm. Ja. Känns faktiskt att det börjar bli lite hetare.
Ja, för jag menar, vi har ju fått nyheten om att Gatebil Swedish Drift-series har ju börjat öppna upp sin anmälan. Och så vidare. Det är en hel del vi ska prata om idag. I alla fall. Men först så vill jag bara kolla läget. Är det bra med dig, Christer?
Ja då, det snurrar på. Det är alldeles för mycket vardag bara, men det är så det är.
Ja. Robban?
Ja, det är fruktansvärt, fast så mycket vardag har inte jag just nu. Jag insett att jag har väldigt lite vardag, väldigt mycket ledigt för tillfället. Men det är smällan man får ta det.
Ja, och jag har inget.
Nej, jag tänkte säga att du har liksom tagit mitt slitande och lagt på hög hos dig också. Så.
Ja, jag tror jag jobbar tre heltider, ja. Nedkomprimerat i en. Alltså.
Ja, det är helt jävla sjukt. De måste ju anställa in och fler folk där borta där du jobbar.
Ja, snart börjar jag tycka att, för att vi ska utbygga lite mer. Och då kommer arbetsbördan öka exponentiellt. Nu, bara för att dra kort då, så nu kommer det ut ungefär 18 flak på ett dygn. Efter utbyggnaden så ska vi ut 27 flak per dygn.
Ja!
Och jag kör över till nu.
Okay.
Med 18 flak.
Men har ni liksom, vad ska man säga, har ni maskinell kapacitet då? Typ om ni skulle behöva anställa fler trucknissar då, så att säga. Har ni fler truckar som ni kan använda er av? Har ni gårdsplan som ni kan lasta oss där?
Gammeltrucken från 71 får den människan sätta sig. Den sätter jag mig inte i, kan säga.
Det brukar ju vara så. Jag extra knäckte lite på ett godsföretag för en massa år sedan. Då var det hela min första sommar fick jag åka runt i den gamla jävla Komatsu-truck som var så jävla sopslut. Men det var ju liksom besiktad och säker och sådär, men det var ju repig och sätet var ungefär som att sitta på en pappkartong. Fy fan.
Och utrymme ska de utöka också, men ja. När det nu blir, vilket år, det vet jag inte.
Men det är ju gött att höra att liksom inte alla företag lägger sig mage upp i den här som läget är just nu. Så finns det ju faktiskt en del företag som expanderar och går riktigt, riktigt bra också.
Ja, ja.
Så det är inte bara misär.
Nej, men alltså, vi märker ju inte av det, snarare tvärtom. Vi skulle behöva, de vill ha fyrskift. Fast inte på mig som truckförare, men de som jobbar i fabrik då. De vill att fabriken ska gå dygnet runt.
Ja, det är klart. Det är väl mer ekonomiskt försvarbart att ha den bemannad jämt än att den bara står tom någon tid på dygnet. Men jag skulle inte vilja jobba fyrskiften. Usch.
Nej, de är ju inte så jätteglada när man snackar med de grabbarna. Nog om det. Vi drar väl igång med Simon Olsson, tycker jag.
Ja, vi efterlyste ju lite info förra gången och det var ju några stycken som skickade till oss på olika sätt, så vi får ju tacka för det då. Och det var ju så att den Supran som de byggde förra året och som var klar då förra sommaren, det är den som kommer att skeppas till USA. Det var ju den jag kände till och det var därför jag inte kände igen riktigt när Robban sa att de höll på och byggde en bil som skulle köras i Europa. Men det var ju alldeles sant det där, för att de håller ju på att bygga ytterligare en Supra nu då, och den kommer att gå här i Europa då. Och de kallar ju det för den europeiska satsningen, och exakt vad den kommer att bestå av vet vi väl inte riktigt än, men i alla fall jag känner mig helt övertygad om att Simon Olsen kommer att köra Norwegian Drift Championship på hemmaplan, men sen får vi väl se om det blir något, om man har några mer ytterligare planer. Men så var läget med vad han ska köra för bil i alla fall.
Men det måste ju vara ganska schysst att ha två stycken identiska bilar om man nu bygger två likadana så han har samma setup som motorer och grejer. För det blir liksom bara att gå från samma till samma, så man inte behöver liksom, vad ska man säga, sätta sig in i två olika setups varje säsong. Eller, ja, man får ju säkert olika per bana då, men det måste ju underlätta något fruktansvärt att ha i stort sett samma bil på båda ställena.
Mm. Ja, men du har ju så här grunden klar.
Sen är det lite kaxigt att ha två Supra. Det är ju.
Men vet du, jag tror nästan det är snudd på mer ekonomiskt att göra så än att skeppa bilen.
Ja, det, sen tidsmässigt så vet jag sjutton om man hinner skeppa bilen. Det är ju frågan om du hinner liksom palla ditt eget arsle och din personliga utrustning från punkt A till punkt B. Ska du frakta en bil över pölen fram och tillbaka, då måste du ju chartra ett eget plan om du ska hinna.
Ja, nej, det går inte.
Ja, men det ska bli intressant att se satsningen där utav Simon Olsen, helt klart. Mm. Gatubil Swedish Drift Championship 2021 har nu officiellt öppnat sin anmälan. Har ni alla förare anmält er nu då? Vad tror ni?
Hur verkar man, kikar man runt lite på sociala medier, så här är det två, tre som har redan publicerat att de tänkte anmäla sig och köra. Nu har jag inga namn så här rakt av i huvudet, men det är kul att se att folk inte tänkte skriva av 2021 också.
Nej, jag tycker intresset verkar faktiskt högt. Skulle säga. Det är många liksom som skriver på Instagram, lägger upp en bild, och många som håller på och planerar och grejer. Så jag hoppas de kommer till skott och liksom kommer med.
Absolut, och det öppnar ju nu i måndags den 15 och är öppet fram till den 28, alltså februari ut. Man skickar ju en intresseanmälan då till stc@gatubil.no om man vill vara med, och då ska man ange om man söker till svenska mästerskapet eller svenska riksmästerskapet. Och då är det ju så att om man vill vara med i SM, då krävs det att man har tidigare tävlingserfarenheter eller meriter för att få delta där, men det gör det inte i RM.
Men vad är det för meriter som det räknas med där då, så att säga? Måste du ha varit med i typ RM eller typ på den nivån, eller kan du ha kört någon lokal tävling och vunnit? Eller?
Det står gallring i enlighet med mästerskapsreglerna. Okay. Nu har jag faktiskt inte läst på dem, men förut så har du ju kunnat hävda andra erfarenheter och meriter också. Men, och så har man gjort en bedömning från fall till fall, så att det inte var något uttalat innan vad som krävs, utan man har gjort den bedömningen från fall till fall.
Har vi några antal hur många de siktar på att ha på startlinjen så att säga?
Ingenting jag har hört.
Nej, men alltså siktet är väl 32 minimum, så att säga, så att de får full stege. Men det är alltså ingenting som är uttalat. Däremot så har det kommit bra. Säg att du placerade bra på RM 2019, så då borde du ha ganska bra chanser att kunna ge en plats i SM.
Ja, det kan man ju tycka.
Högt uppe på sådana grejer då. Men som sagt, vad det där är ju...
RM 2019 var ju bara en tävling. Det var ju den där konstiga säsongen när man körde Sverigecupen och finalen i Sverigecupen utgjorde RM.
Ja visst, jag såg det. Så.
Ja, just det. Ja. Då lär vi gå tillbaka till 2018. Och då kanske meriterna är lite kallare.
Nej, men även Sverigecupen 2020 där, det var ju ett antal riktigt duktiga förare med. Det är Viktor Andersson bland annat. Och Viktor kan man ju utläsa, tänker köra SM. Han och hans team är ju återförsäljare för Fogmaker, brandsläckarsystem. Och de har ju gått ut med att de kommer att vara på plats på alla SM-deltävlingar. Och det tolkar väl jag då lite grann som att Viktor tänker köra SM i alla fall.
Så ja, för de erbjuder att fylla system och sånt också.
Ja, precis. Och det ska bli spännande att se om Viktor kan ta nästa steg i sin karriär. Han är ju bara ung fortfarande men väldigt talangfull. Så att, han är en av dem som jag ser fram emot att se i en hel SM-säsong.
Ja, helt klart. Och sen kommer det bli intressant att se, får vi tillbaks några, nu när det blir internationellt tävlande, inte blir så lätt att fixa.
Mm.
Kommer vi få de som då har siktat sig
på det
utåt?
Förra gången också. Ja. Det, jag tror ju att det kan komma att bli så att man vågar inte chansa på att anmäla sig till en internationell serie, utan då väljer man att köra STC det här året och komma igång.
Ja, för det gäller att hålla sig varm också.
Mm. Det gör ju det, och vi vet ju, det byggs ju lite bilar lite här och där och sådär, så att kommer man med en ny bil också så kanske man, Anders Haj till exempel är en som har gått ut med nu och visat upp sitt nybygge. Och Anders har ju kört i Fias North, vad heter den? NES. NES. Mm. Och kan ju vara en sån som kan tänka sig att köra SM då för att köra in en ny bil och komma till rätta med alla små barnsjukdomar på en sån till exempel. Men det ska bli riktigt kul att se. Vi hoppas att förarna anmäler sig nu så.
Ja, för att alltså, en ny bil, du kan ju inte räkna med att ha den bilen i 110% konkurrenskraftig första året. Alltså, du måste ju köra in dig i bilen, du måste ju testa utan barnsjukdomar och allt sådär.
Sen är det bara hålla tummarna för att det blir en hel säsong i år. Vilket jag i och för sig tror om de inte helt sonika bara inför ett tävlingsförbud med all form av idrott i Sverige. Men jag tror ju att publik eller inte så tror jag de kommer att köra en hel säsong i år.
Mm.
Ja, men det lät ju som att de skulle göra ett oavsett.
Mm. Ja, men och sen är det väl på gång, som jag har förstått det, så vill ju regeringen ändra lite grann i den här pandemilagstiftningen så att den blir lite mer justerbar, eller vad man ska, anpassningsbar. Så att till exempel såg jag Stockholm Marathon skrev att den typen av motionslopp till exempel kommer att få ha fler deltagare och fler människor eftersom man är ute och är utspridda över ett stort område. Och där faller väl som den här typen av bilsporttävlingar också. Att kan du ta in, för jag menar på Mantorp Park, om vi tar den som exempel, så där kan du ju ta in många hundra människor utan problem överhuvudtaget, eftersom läktarna står så långt ifrån varandra och är så stora, så kan du ju ha massor med folk där utan att man överhuvudtaget nätt och jämt ens ser varandra.
Ja, nej, men precis. För jag menar, nog för att det brukar vara ganska gott om folk under gatubild till exempel och sådana saker, men det är ju inte fullt. Även de gånger där var det jättemycket folk så har det fortfarande funnits platser kvar. För jag menar, vi har haft läktare på andra sidan banan som har varit tomma i stort sett, för ingen har suttit på dem.
Mm. Mm. Så vi hoppas väl att det går igenom så att man får anpassa lite grann, så att vi får ta in lite publik också och sådär. Men det vet vi väl inte riktigt vad det här kommer att innehålla. Men ett första steg är ju ändå att förarna anmäler sig och förbereder sig för säsong. Så att det hoppas jag på. Om man har mer frågor och sådär, då så kan man ju gå in på gatubil.no/stc, eller så mejlar man då till samma adress, stc@gatubil.no, samma som man anmäler sig till.
För kan man vara 120 pers inne på ICA, eller man kan vara en 400 pers inne på Mantorp också, kan jag tänka mig.
Lätt. Ja, lätt. Om vi går upp till en liten, vi kliver upp ett pinnhål. Vad ska James Dean köra någonstans 2021? Det här är ju en fråga vi har tagit upp flera gånger.
Mm.
Jag tror vi kommer ta upp den flera gånger till, för vi har inte fått något svar fortfarande, vad jag vet.
Nej. Det är onsdag idag när vi spelar in. Det kommer väl en ny video med James i kväll skulle jag tro, om hans byggserie med den här nya bilen. Men han är ju väldigt fokuserad på det här datumet 28 februari, att bilen ska vara klar då. Jag håller på att snoka lite grann. Som jag tolkar det där stenklara datumet, så är det ju att han har någon skeppning eller någonting som han måste passa liksom. Och,
ja, för annars behöver inte bilen vara klar 28 egentligen.
Nej, det känns ju lite så. Och då såg jag lite grann och förstod sig på det bland annat som säger att den där bakre subframen är inte godkänd i Formula Drift. Han har redan en bil som är godkänd och har gått i Formula Drift och vunnit Formula Drift. Så att det känns ju konstigt att bygga en ny bil för det. Och jag var ju tidigt inne på att han skulle köra för HGK i Russian Drift Series då, i RDS. Mm. Men det var ju uppenbarligen felaktigt. HGK har ju gått ut nu och presenterat sitt team för året där Kristaps Bluss kommer köra en HGK E92 och sen kommer det att vara en A90 Supra och så var det väl en BMW F, vad heter de där, F32 eller något sånt där, va? Så att James var ju inte med i det teamet då. Och tittar man på RDS så tror jag inte att det är någon satsning från James egen sida där heller. För första deltävlingen i RDS går inte förrän den 26 juli och visserligen då så är det ju långt i Ryssland om man ska åka bil. Även de brukar ju åka färja från från Holland till Estland eller någonting. De brukar åka när de har skadit bort över. Men i alla fall så känner jag inte att det är någon panik att bli klar den 28 februari om man ska tävla den 26 juli.
Nej. Så nej.
Det är någonting annat.
Hur lång tid har du att skeppa en båt i Japan då?
Ja, det är ju det där med Japan som man halkar in på sen då. Och där, det är ett GP, där går ju första deltävlingen 24-25 april. Och jag höll på att titta lite grann på skeppningstider, bara googlade lite snabbt sådär.
då slutar jag med det nu då.
Ja, men 38-40 dagar mellan England och Japan. Och på något annat ställe så läste jag att det var ungefär 30 dagar på rutten från Dublin till någon hamn i Japan sådär. Men om vi säger att det är någonstans där mellan 30-40 dagar i alla fall, så man tänker sig då 28 februari så kanske han skulle kunna tänka sig att skeppa iväg den 10 mars eller någonting sånt. Då är vi framme då liksom, ja, någonstans mellan 10 och 20 april framme i Japan sådär. Så att ja, Japan seglar upp.
Det kan
som
ligga någonting bakom det faktiskt.
Ja. Jag är nästan beredd att sätta mina pengar där. För jag menar, om man skulle vinna den serien, då kan ingen någonsin komma och diskutera hur vidare han är bäst.
Nej, han är redan mästare i Europa flera gånger om. Han är 3 gånger mästare i Formula Drift i USA. Så att, absolut. Ja, det känns som att det lutar åt Japan. Men vi får se. Och som sagt, kanske han avslöjar någonting i videon som kommer ut ikväll, så att det här ja, det är en nyhet som är obsolet redan när podden kommer ut. Men,
so ja, men det, vi har dragit upp det. Och vet ni vad? Sen när han har fått allt det där, då tycker jag att han ska ställa upp i STC. Mm. Och se om han klarar av det.
Ja, ja, men alltså det är liksom han har ju byggt upp hela sin karriär på att, för det är ju det han väntar på nu, och han måste ju vara japansk mästare för att komma och köra i Sverige.
För att visa meriterna till STC.
Ja, precis. Ja.
Ja, och sen så är det ju, alltså D1 är ju alltså det var ju där allting föddes.
Mm.
Med driftingen. Så det är en anrik grej, antar jag, att kunna få under sitt bälte så fall.
Och så Daigo Saito är ju sedd som en av de allra största i sporten också. Han ska ju köra den där serien och så. Jag var naturligtvis in och tittade på DTGPs sida och man kan inte se någonting i deltagarna där att han ska vara med. Men,
nej. Har du någon sån här kameraövervakning inne på mitt kontor nu eller?
Nej, sitter och kollar där.
Ja, tönt det där.
En annan tyvärr tråkig nyhet som har hänt nu i Japan, det var inte alls länge sedan, var det helgen?
Mm.
Där vi fick information om ett jordskalv.
Mm.
Och Andy Gray skrev då att massive damage here at Abitsu Circuit, all family and friends well, but there are a massive job here ahead, this was Driftland looking over to Nishi. När vi såg de här bilderna så var det ju väldigt förstört.
Mm.
Om man säger, de har ju massa garage man kan hyra och ha grejer i och sånt där. De hade ju också åkt med.
Mm.
Precis. Och det var ju jordskalv, det var ju inte jordskalv på Ebitchu, men det var ju jordskalv gjorde att det blev jordskred.
Mm.
Som gick över banan. Precis.
Ja. Och Andy Gray är ju engelsmannen som driver, han har väl någon uthyrningsverksamhet och grejer där. Han vart väl DTGP-mästare något år här ganska nyligen och så. Som rapporterade lite grann om det där, så att det verkade vara ganska rejäla skador på Ebisu. Det är ju naturligtvis jättesynd.
Mm. Jag menar, Ebisu, jag vet inte hur som uttalat, så ni får väl hålla sig till tåls. Ebisu circuit är ju också anrik. Mm. Det var väl någonting som ploppade upp i princip samtidigt som driftingen föddes, kan man säga.
Och det är ju någon djurpark och grejer där också. Jag skrev, eller såg att de skrev att alla djuren hade klarat sig i alla fall. Och så, för det är ju också naturligtvis känsligt när det är såna där grejer.
Mm. Ni som har lite mera, eller jag kan fråga Christer, du som har lite mer historiken kring driftingen. Du har ju där berget som hette, vad då? Inte Ebitsu.
Nej.
Toga. Vad 17 heter
det? Nej, det där kan jag inte.
Nej, det var i alla fall det berget som är alltså, att säga, själva ursprunget. Det var där lokalbefolkningens ungdomar började drifta ner för det berget i alla fall. Någon som vet får gärna skicka ett mejl eller ett mess eller ja, någonting på våra sociala medier och upplysa mig om namnet på det här berget.
Du får säkert något argt mejl ifrån oss snart. Kanske Kvist som hör, ja, men, av sig, ja, ger en uppläxning.
Ja, men det är bara bra. Alltså, för jag vill lära mig mer om historiken, för det går att läsa sig till det. Ja, men då ska man ha tid att sitta och läsa också.
Det är för mycket att hålla rätt på.
Ja, precis. Men från en tråkig nyhet som var jordskalvet och allt det, till en intressant sak som jag är väldigt nyfiken på. Och det är nämligen då att Rickard Johansson har ju varit med i våran podd ett tag. Och han är ju då The Motorsport Rescue Guy. Och han har startat en podd, hörde jag.
Precis. Det har han gjort. Han har släppt ett avsnitt och jag vet att han har redan spelat in något eller några fler. Och det handlar ju om naturligtvis om motorsportsäkerhet. Och det var lite kul faktiskt, för att Rickard nämnde också att han hade varit med i vår podd när han presenterade sitt första avsnitt. Så det tackar vi för. Och första avsnittet då så intervjuar han... eller Max Lundgren är första gästen, kan man väl säga. Hon pratar mycket om säkerhetsarbetet dels på Mantorp Park. Där ju Max är, ja, det heter någon sån där operations... han är verksamhetschef eller någonting.
Han är kalif där helt enkelt.
Ja, han är kalif där, precis. Och det är han som pekar med hela handen. Sen så pratar de lite grann också då om, eftersom Max är tävlingsledare på ganska många olika slags tävlingar, då är det ju inte bara drifting, utan det har ju varit väldigt mycket racing också. Och så han har ju den synvinkeln också på det där, och så sen även då ur ett utskottsperspektiv, eftersom han har varit ordförande i driftingutskottet nu i några år. Han har ju precis just klivit av det. Så att det varit en del intressanta diskussioner, och Rickard och Max är ju två personer som känner varandra väldigt, väldigt väl, så att det var bra. Det var lite dåligt ljud på Max, han hade något tjall med sitt headset, men för övrigt så var det ett riktigt bra avsnitt och riktigt bra av Rickard att dra igång och leverera den där kvaliteten från början, tycker jag. Så att det där ska bli intressant. Och nu råkar jag veta vad avsnitt 2 kommer att handla om också, och det kommer att bli en intressant intervju det också, med en person som är väl, mycket, mycket välkänd inom det här. Så att där väntar vi på flera avsnitt.
Riktigt bra, för att motorsportsäkerhet behövs ju verkligen höjas mer. Alltså, så var det.
Sen var det en riktigt bra kvalitet på grejen. Han har en väldigt bra poddröst, tycker jag. Han är väldigt, det är väldigt bra röst att lyssna på. Så jag ser verkligen fram emot att följa. Och han skulle spotta ut ett avsnitt i veckan, tror jag. Om jag inte helt ute och cyklar. Så det blir jäkligt bra. Så lägg det på typ så här söndag eller någonting sådär. Så har jag någonting att lyssna på måndag när jag står i studion igen.
Jag tror tyvärr att det var tisdagar.
Ja,
men,
okay, men det kan funka.
Och för den som inte vill vänta på Rickard och få höra mer av honom då, så finns ju avsnitt 45 och 46 av Driftspodden också, som man kan gå tillbaka och lyssna på, där vi pratar om motorsportsäkerhet, men med drifting naturligtvis då i huvudsak.
Men det är jäkligt bra att någon lyfter det där ämnet som han pratar om också. Han brinner ju verkligen för det där. Det är få människor jag har pratat med som är så insatt och som brinner så otroligt för ett ämne som han gör för just motorsportsäkerhet. Så det ska bli fruktansvärt roligt att lyssna på. Men det märkte vi bara de här diskussionerna vi hade före och efter vi spelade in avsnittet där med han. De var ju nästan ännu mer intressanta än det vi producerade som ett avsnitt, så att säga. Nej, så det ska bli, jag ser väldigt stora förhoppningar om det här. Jag tror han kommer att infinna alla dem faktiskt.
Då kan man alltså nästan lite granna säga att vi liksom födde en liten tanke hos andra när vi spelade in.
Vi kanske inspirerar han till det där.
Ja, och som det stod då, så var det ju fler som hade gått på honom med den tanken också, att han borde göra en egen podd. Så att de slapp höra oss gagga mitt i allt.
Ja, men precis.
Men,
de vill inte höra oss. De gör.
Nej, men precis. Ja.
Nej, men intressant. Jag ser också fram emot nästa avsnitt. Då så går vi raskt vidare till tekniska nyheter. Faktiskt. Och jag är lite dåligt insatt här. Återigen då, att jag inte har läst.
Det gäller ju faktiskt användandet av lustgas, och det är ju en lite intressant slump faktiskt att det är ju en återkoppling till just vårt avsnitt, ett av våra avsnitt med Rickard, där jag minns att Andreas Staberg frågade om just användandet av lustgas och varför det inte är tillåtet, och det såg ju egentligen inte Rickard några hinder för. Och nu så har faktiskt driftingutskottet då i protokollet som är från den 26 januari diskuterat det här, och att man ska faktiskt snabbutreda och se om vi kan tillåta lustgas även i Sverige. För det är ju tillåtet i flera andra internationella regelverk bland annat. Och det blir ju ett litet hinder då. Om man planerar att köra i en utländsk serie eller en internationell serie där man vill köra med lustgas, då kan man inte tävla med den setupen i Sverige och så vidare. Så att man har ju ett uttalat mål att skapa ett regelverk som är enhetligt med de andra internationella regelverken och sådär. Så att det här är ju ett steg alldeles helt i rätt riktning, tycker jag. Ja, det är positivt. Det jag vet har varit lite diskussioner ibland, det är ju de här miljömässiga bitarna av det här. Ibland när man måste, kommer jag ihåg vad det heter, när man måste skicka upp lustgasen, skicka ut den liksom när man står på startlinjen. Man ser det där ofta i dragracingen till exempel. Att det
är bara för att mata fram så att det är fullt med vad ska man säga, kall vätska hela vägen fram. Istället för att ha någon halvfesen blandning med någon sån här byxljummen gas i den som inte ger lika mycket skönt i det hela.
Och det där är en sån...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
grej som kan sticka miljömänniskorna i ögonen lite grann och så. Men så att,
i det stora hela så tycker jag en viss så här rökutveckling från bakre julhusen borde vara ett större bekymmer.
Mm, ja. Fast nu lägger vi till ytterligare. Men ja. Jag ska inte säga att det är ett problem, men jag vet att det har förts diskussioner om det där i alla fall. Så är det.
Var det därför man blev fnittrig när man stod och fotade alla förare nere i Tyskland för att...
Av lustgasen.
Ja, precis. Ja. Ja. Det ryggsmärtan av att burarna kom den hela dagen, det gick konstigt över på en gång. Så.
Mådde hur
nu tänker du på ryggmärgsbedövning.
Ja, nej, men du kan ju bedöva folk med lustgas.
Ja,
nej, jag vet inte hur många som faktiskt kör med, men alltså, topparna gör ju det. James Dean körde ju med, det vet jag, det har jag sett.
Ja. Så är det.
Och det ska bli kul att grotta ner sig lite i den tekniska biten bakom. Jag är lite nördig när det gäller det där. Jag är inte, lustgas har liksom aldrig varit någonting i min motorsportsvärld som har väckt så där mycket intresse. Så jag har inte liksom...
Ja, de kör ju inte med lustgasen som man ser på filmerna när de liksom...
Nej, det är inte en knapp på ratten. Jag kan tänka mig att det är någonting som styrs via någon ESU-grej så att den släpper på vid visst mycket, ja, och så vidare. Ja, som sagt, var det inte grått någonting.
Ja, precis.
Jag tror inte de har en knapp på ratten i alla fall.
Nej, utan jag tror det är mest... Du har ett grundflöde som styrs av ESU-en då.
Ja.
Beroende på hur du stämplar, tror jag. Observera, tror.
Ja, precis. Det här, nu är det verkligen snillen spekulerat. Men är det någon som har pejl på det där funkar, får ni gärna sopa iväg ett mejl. Det skulle vara lite kul att surra med någon som har lite bättre koll på det där än vad vi har. För det där är inte vår starka sida. Det heller, kanske.
Nej. Jag skulle vilja veta, om du bygger en motor och så bygger du in och du förbereder för lustgas och hela det kittet. Hur mycket förlorar du om du jämför med att köra den utan lustgasen och sen smäller på lustgasen?
Det borde väl inte blir förlora så mycket alls? Du behöver väl inte hålla på och... För den ska ju bara hjälpa till att skjuta i mer kalla.
Ja, det höjer effekterna i försidan.
Ja.
Men...
Ja, fast man brukar ju, just i driftingen brukar man ju använda ganska mycket för att hålla snurr på turbon och sådär, inbillar jag med. Så att man inte tappar, att man inte får den.
Jag bara hör folks tangentbord där ute i eter nu. Nu kommer inboxen explodera.
Vi lämnar det, vi tar nästa ämne.
Ja, då vi skiter fullständigt i det där.
Situationen med valberedningen och ett protokoll vi har nu sett, eller hur?
Precis, vi är ju och lusläser protokollen som finns på SPFs sida, och i ett av de senaste då, så från driftingutskottet, så nämner man den här situationen som har varit med valberedningen, där man tycker från utskottets sida då, att valberedningen har begått ett antal fel, och man har ju även valberedningen har ju även vidgått att man har frångått vissa principer och sådär, och det här tycker utskottet inte är bra, så att man har väl bestämt sig att protestera lite grann helt enkelt och skicka en skrivelse till SPF, så att man känner nu är ju utskottet valt för den här gången, och det här blev ju enligt det förslag som låg från början, så att, men man vill väl inte uppleva det här strulet och den här situationen en gång till, så att man vill väl försöka förhindra det helt enkelt.
Ja, det var ju en viss ovisshet där ett tag om hur det skulle gå och så vidare, men det verkar ha rätts ut nu.
Och sen är det viktigt det här med, alltså, man kallar det för den demokratiska processen, är ju viktig att hela tiden hålla hårt.
Ja.
Så är det ju alltid, va?
Så, absolut.
Och framförallt då i sådana här föreningar.
Sen vet jag inte, men SPF måste väl följa Riksidrottsförbundets liksom grundprinciper och stadgar i hur förfarande med typ sådana här saker som valberedningens arbete och hur man lägger fram förslag och hur man kontaktar individer och så vidare.
Där vet jag faktiskt inte hur pass mycket Riksidrottsförbundets stadgemall går in på sådana grejer. Men däremot så vet jag ju att det ligger ett förslag nu i år från förbundsstyrelsen att uppdatera Svenska Bilsportförbundets stadgar enligt Riksidrottsförbundets stadgemall, så att säga. Att man går in och gör ganska många förändringar. Tittar man i textmängd så är det massor. Det finns också ute på nätet i det där förslaget. Att man gör massor med förändringar. Men det är egentligen bara förtydliganden, omformuleringar och sånt där för att hålla sig så lika Riksidrottsförbundets mall som möjligt. Så att jag vet ju att man har ju det som mål, och man vet ju att det är viktigt att följa det. Så att står det någonting om den där valberedningsbiten och det är i den, så försöker man, eller så ska man nog följa det i alla fall.
Sportgrensansvariga för driftingen i olika distrikten, det är de man först ska höra av sig till om man har funderingar kring då just drifting, kan man säga. Men vet alla vilka vi har egentligen?
Ja,
eller ska vi dra listan?
Det där var ju en grej som jag höll på och drog i lite grann för Driftsons räkning för ett par år sedan nu, och försökt att få tag i alla SGA:er för att kunna ha dem till handa. Vi har haft lite olika bra kontakt. Vi har ju haft Lars Sjödén brukar vi ha som exempel ibland, som har suttit som SGA nu i några år uppe i övre norra. Alltid jätteduktig och meddela oss när det är tävlingar och resultat och allt möjligt och sådär. Och den där kontakten kände vi att vi ville ha med fler. Men det var lite svårt att få tag i vilka som satt för de olika förbunden. Men nu så har faktiskt driftingutskottet gjort en lista. Så nu finns det faktiskt en lista på SPF Driftings sida, där man räknar upp vilka det är. Så jag tänkte att vi kan väl dra dem helt enkelt, så får ni höra vilka det är och se om det är några ni känner igen som hör till era respektive förbund. Mm. Om jag tar första halvan så hänger du på, Henke.
Jajamensan.
Gotlands Bilsportförbund, de saknar SGA för drifting. Göteborgs Bilsportförbund, Kim Fälthusen, han är ju ny, tidigare har SGA saknats i Göteborg. Mellannorrlands Bilsportförbund, Jim Nordqvist och Sandra Nordqvist, där Sandra ganska nyligen har ersatt Patrik Johansson. Nedre Norra Bilsportförbundet saknar SGA-drifting. Smålands Bilsportförbund, Rickard Andersson, där Rickard ersätter Urban Fredriksson nu.
Stockholms Bilsportförbund saknar en SGA. Södermanland, Västmanlands Bilsportförbund, så var Samuel Lundqvist förut, men nu så söker de efter ny. Södra Bilsportförbundet är Morgan Göransson. Där vill man också ha tag på ny SGA. Det var många som ville ha nya. Upplands Bilsportförbund saknas. Västra Bilsportförbundet är Kristina Einarsson. Östergötlands Bilsportförbund är Jimmy Stålberg. Och då Övre Norra Bilsportförbundet är då Lars Sjödén. Men precis. Det finns ju en del positioner, så är det någon intresserad så får ni ju väldigt gärna tänka både en och två gånger på att ställa upp kanske.
Mm. Och det där blir man ju invald i då av sin respektive regionstyrelse så att säga, som utser sin SGA för sitt distrikt så att säga.
Mm, för varje distrikt har ju en egen liten styrelse så att säga. Och hela den biten.
Men har det gått för de här distrikten som inte har haft någon SGA? Har de liksom tjuvlånat någon annan SGA under tidigare år då? Eller är det bara i år de här utan?
Nej, det har nog inte funnits någon alls. Det är ju en del distrikt där det inte finns så mycket driftingaktiviteter. Gotland har jag inte hört någonting om alls till exempel. Det finns ju faktiskt en bana på Gotland, men jag vet inte om man kör någon drifting på den. Men nedre norra tycker man ju också, Gävletrakten och där, att det borde finnas, men det gör det faktiskt inte. Stockholms Bilsportförbund, där vet vi, där har vi ju ett antal förare i alla fall som ju borde.
Och Göteborgs, men, där kommer ju de faktiskt att komma nu i och med Borås då.
Mm. Nej, och det är ju liksom den naturliga punkten som ska ta ärenden från förare och föreningar inom sitt distrikt och ta det vidare till utskottet eller vart det nu behöver tas. Så att han ska ju bli som en sambandsmänniska mellan distrikt och centrala förbundet.
Ja, men det är ju alltså förbundets förlängda arm ut som ska kunna ta hand om våra utövare. Vad tycker ni om Fredrik Åsbö och hans nya livery då? Har ni sett den?
Mm. Jag tyckte det var mycket Chelsea den offer jag.
Jag tycker det ser ut som vilken annan rockstar-pryl som helst. Det var liksom bara, jaha.
Mm. Ja, det var inte lika mycket gult, det var mer guld då.
Ja, det var lite meh. Ja, den är ju snyggast, alltså, det är inget fel rent designmässigt så, men det var inte någon sån här, vad utstickande den där var.
Nej, den sticker inte ut. Alltså, de har ju piffat till den lite grann med guldkombon istället då, men ja, jag skulle vilja se en lite mer vild faktiskt.
Mm. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se Fredrik den här säsongen också. Jag tror inte att Fredrik är nöjd med fjolårets säsong som började bra och som... Nej, vi pratade ju en hel del om Fredrik i säsongssammanfattningen och att han är nog inte nöjd med det där, det tror jag inte.
Jag tror att han sitter hemma och resonerar att det kan inte gärna bli mycket värre än vad 2020 var.
Jag kommer tillbaka till det här att det störde mig något helt fruktansvärt att de inte körde kval. Liksom det.
Ja.
Jag har fortfarande inte fattat deras kvalgenomförande. Det, liksom, det övergår mitt förstånd.
Det var ju inget kval, det var ju någon form av lotteri.
Ja, men deras lotteri
Ja, men det var ju bara sjukt. Nej.
Ja.
Vi har berömt dem för att de genomförde en säsong där borta i Formula Drift 2020 med allting som var. Det ska de ha cred för, men det där med kvalandet, det... Nej.
Ja, de tappar ju en hel del körtid, killarna.
Ja, men det var ju inte bara lotteri heller. Det var ju lotteri och någon jävla meritlista som låg i bakom.
Ja, från tävlingen innan eller om det var tabellen som gällde. Jag vet inte heller. Det var
frågan är om de verkligen vet själva hur det gick till.
Nej. Om vi pratar utskott och Svenska Bilsportsförbundets driftingutskott så kan vi hoppa över på det lite större utskottet som då är inom FIA. FIA Drifting Commission. De jobbar för närvarande med att skapa ett internationellt driftingreglemente från, och lyssna noga nu, från gräsrotsnivå till internationell nivå. Med syfte då att underlätta för både arrangörer och tävlande.
Mm.
Driftingen är den enda, ja, det är bra. Driftingen är ju den enda disciplinen som avgörs med bedömare istället för klassiska först, längst, högst, flest poäng och så vidare. Så har FIA tagit hjälp av inte damen med namnet FIA utan då alltså federationen FIA. De har tagit hjälp av både professionella förare och rutinerade bedömare vid utformandet. Planen för att det här ska vara klart är alltså inom 2 år. Jag tycker spontant att det är bra faktiskt.
Ja, nej, men det är lite skönt att de inte bara sitter liksom ett gäng byråkrater på ett kontor och tycker nu ska vara ett reglement, utan de går ut och frågar dem som faktiskt håller på med den här sporten.
Mm. Det är bra, för att annars så blir det ju lätt så att man börjar lite grann som frikörningsreglementet har kommit till och som man har berättat om hur det har gått till med gatubil och sådär, att man har börjat och gjort på ett visst sätt och sen har man skrivit ner hur man gör. Att det har liksom verkt fram med åren och ska ett nytt land börja med drifting, så underlättar det ju väldigt mycket om de utgår ifrån samma grund ungefär som grannländerna, så att man inte behöver den här långa anpassningstiden som vi har haft till exempel.
Men är inte det lite charmen med drifting, att den är inte så jävla, vad ska man säga, byråkratiskt styrd? Det är mer liksom lite känsla i det hela, det är mer livsstil än vad det är. Ja, men samtidigt om sporten ska kliva upp i finrummet så att säga, då måste de ju ha ett internationellt reglement där du kan ta din bil och släppa den i vilket land som helst, och den ska i stort sett vara fit to go. Du ska inte bara bygga om halva bilen bara för att åka över en gräns.
Nej, men alltså jag ser inget krav på att gräsrotsreglerna ska vara lika i Ungern och Sverige och Norge till exempel, utan det, men om de är baserade på en liknande grund åtminstone så är det ju en fördel. Men däremot pro-int-reglerna där bilar, man kan förvänta sig att bilar kommer att passera gränser och tävla i olika länder och så, där måste vi ju, där är det ju ett ansvar att se till att de reglerna är så lika som möjligt så att man underlättar. Och där tycker jag både att vi här och vårt utskott har ett ansvar att se till att våra regler följer de internationella serier som våra förare kan tänkas köra. Men där tycker jag även att om vi tog Ungern som exempel nu då, bara att de har samma ansvar också, så att vi skapar en möjlighet till en europeisk serie som håller någon slags nivå. Och där får inte sådana här strunt saker som någon bursträva eller katalysator som det har varit eller vad det nu är liksom, får inte bli ett hinder.
Eller lustgas.
Ja.
Nej, men de skriver det samtidigt att de tänkte ju den här ska ju mera vara, speciellt på gräsrotsnivå ska det här mera vara som en grundmall där man kan justera liksom och tweaka efter de förhållanden som det landet eller den klubben har. Det ska liksom inte bara vara toppstyrt från FIA allting hur det ska kunna köra på gräsrotsnivå, utan mera, det är väl mer sett som en vad ska man säga, en liten guide till om du och din klubb vill börja med drifting, så har ni liksom en grund att utgå ifrån och sen kan ni tweaka den efter era förhållanden, vilket är ju jäkligt bra, så man slipper liksom uppfinna hjulet igen.
Mm, helt klart. De håller ju även på med ett internationellt utbildningsprogram för bedömarna.
Det vilket också är bra.
För att få alltså en enhetlig bedömning. Nu pratar vi ju högsta serierna i tävlingsdriftingen då, men där behövs det ju verkligen enhetlig bedömning.
Men samtidigt om du kan plocka ner det till entry level grejen så att all drifting bedöms på samma sätt. Så även om du har kört gräsrotsnivå, då ska du inte klättra upp till nästa serie, då bedöms olika saker på ett helt annat sätt, så du får nästan börja om igen. Så det är jäkligt bra att det är liksom en grundregel i hur det ska bedömas.
Absolut, och där har vi också kommit ganska långt på de här senare åren nu, men då har det ju varit av egna initiativ. Dels att vi i Sverige och Norge har lyft hit Ryan Lantane, och vi bedömer ju nu enligt Formula Drift-modellen kan man ju säga. Och sen så David Kallars sitter ju med i det här FIAs Drifting Council här, eller Drifting Commission, och han har ju också varit här och bedömt en del. Så att vi har ju kommit en bit på väg med det där genom att skicka runt de här bedömarna på olika ställen, och att de har fått lägga grunden till det här. Men att det kommer på papper ifrån FIA och det här tycker jag är bara en fördel. För då kommer det att göra sig själv sen. Om man likriktar hur bedömningen går till i de högsta serierna, då kommer sen att rinna neråt. För då kommer de underliggande nationella serierna i varje land också att följa samma, därför att man vill ju lära sig att bli bedömd på det sättet man gör upp i högsta serien så att säga, om man har som mål att komma upp till högsta serien. Om man ska köra Sverigekuppen som det var här nu för några år sedan, så vill man ju ha samma bedömningsgrund där, så att du kan ta det från Sverigekuppen via RM och SM och sen ut i Europa om du får möjlighet.
Och sen, sen börja jobba in sig med hur bedöms man? Och få in, som förare så kan det vara viktigt att ha den känslan att bedömarna kollar så här.
Men det kan ju även vara underlätta för sådana som tänker satsa på att bli bedömare och liksom veta vad grundnivån är. Och liksom det kanske, jag vet någon tänkte köra någon form av utbildningsmaterial eller någonting sådär, hur långt de tänkte ta det här. Så man kan typ gå en bedömarutbildning till exempel.
Ja, och det är ju samma där. Det har vi också kört, och det har ju också varit mer av eget initiativ då från utskottets sida, som Ryan Lantane körde i utbildning på Elmia något år bland annat och sådär. Så att vi har redan mycket av det här, men att det kommer också ifrån FIA, det ser jag bara positivt på.
Men det är bra att FIA liksom samlar ihop all de här engagemangen och kunskapen som finns där ute, och så sätter ner allt på en pränt på ett papper, så att nästkommande människor också kan ta del av det här och liksom gå i samma, vad ska man säga, fotspår. Sen är det ju säkert många som sitter där ute och bitchar och whinar om att FIA lägger sig ytterligare en grej, men det schack är alltid ett alternativ.
Ja, lägger sig i, liksom att man presenterar ett reglemente, en reglementes grund för den som vill använda det. Det är ju positivt att man kör bedömarutbildningar för den som vill använda det. Det är ju också positivt. Där ser jag ju inte som att man går in och det är ju inget som man behöver använda än så länge i alla fall. Så att det de har presenterat tycker jag i den här nyheten, i den här pressreleasen, ser jag som positivt.
Mm.
Ja, det behövs ju en liksom uppryckning. Om vi ska in i finrummet så måste vi ju, bland de andra stora sporterna så att säga, så måste vi ju följa samma normer och regler som de kör med.
Ja, det måste ju bli enhetligt. Så är det ju. Om vi nu tar och sladdar tillbaka till Sverige då. Skellefteå kommer ut med en väldigt trevlig nyhet tycker jag, som jag ser som väldigt positiv. Och det är alltså då Skellefteå Motorsport, säger vi.
Motorsällskap, tror jag.
Ja, motorsällskap, ni ser. Ja. Mm. God morgon. Skellefteå MS har alltså nu börjat satsa på ungdomar.
De har väl kanske börjat satsa mer på ungdomar?
Ja, utskick jag läste så står det, har tänkt göra en ungdomssatsning, och det har de gjort från början, men alltså de har ju tänkt förverkliga en stor satsning, om man säger så. Och i samband med det söka bidrag till att bygga om och bygga ut banan i Klutmark. Och det gäller ju huvudsak för de som är under 25. Eller de då som har egna ungdomar som kan känna ett intresse på att prova på drifting. Och det finns väl ganska många i en yngre skara. Mm. Vad jag tror i alla fall.
Och så är det väl alltid Absolut. Positivt när man bygger ut nya banor. Liksom ger oss möjligheterna att åka till fler ställen och tävla på sikt. Det är ju liksom... Man blir glad när man läser sånt här.
Klutmark är ju en av våra mest använda banor redan. Förra året så slog de sig för bröstet och sa att de hade mest körtillfällen i hela Sverige. Så att
å andra sidan, i fjol är inte det någon jättemerit att komma att man har flest körtillfällen.
Ja, det är klart, några tappar vi. Men tittar vi på gräsrotsnivån och så här med driftbash och de, den typen, så körde ju de ungefär som de har brukat gjort andra år. Så att... Men jag vill bara säga att Klutmarksbanan är värdanvänd. De har redan en väldigt fungerande verksamhet, och nu så vill de satsa ännu hårdare, och det är ju jättekul. Så att de hade ju en namninsamling här, och den var jag ju med och skrev i naturligtvis för att hjälpa dem att få de här verksamhetsbidragen så att de kan komma igång med den här utbyggnaden.
Ja, alltså ungdomarna som kan känna intresse av att prova på drifting eller köra epa på banan, står det till och med.
Men det har vi ju sett här uppe på Mitt Sverigebanan, så har det varit ett gäng som har varit och kört ganska bra, och alltså gjort ordentligt bra ifrån sig med epa-traktorer. Det var lite haksläpp första gången jag såg en sång, för jag har också haft en epa. Inte fan gick den så där fort, kan jag säga. Nog för att den gick fort, men det där var inte en epa i mina ögon. Men det var skitkul att se i alla fall. De var riktigt duktiga att köra.
Jag vet inte om det var någon slump, men de hade ju inget traktorkort, någon av dem. Kvar.
Nej, det kanske de inte hade. Nej. De kanske hade varit
nej, så de körde ju bara de där på banan.
Ja, det var i alla fall jävligt roligt att se. Det är riktigt kul. Men det är som sagt, det är Skellefteå MS, jag är ju, alltså de ska ha en eloge. Det är,
ja, absolut.
Det är liksom värme när man hör att fler klubbar verkligen satsar stenhårt på det här.
Vi ska hugga någon där uppe i Skellefteå och prata med någon gång framöver här.
Så ja, det tycker jag verkligen.
Höra lite mer om den där satsningen, för att det är som sagt jättekul att höra, och det är mycket, mycket verksamhet där uppe, och det körs, alltså det är flera av de där banorna uppe i övre norra där som har, de kan ha träningsdagar en dag i veckan liksom hela säsongen, och det är ju fantastiskt roligt. Sen är det väl lite olika hur många som jag kör på varje, men bara att det är öppet och att det är några där och kör är ju fantastiskt.
Ja, det räddar ju Ikeas parkering på helgen om inte annat. Men alltså, det jag menar, det är liksom en jättebra grej att det finns såna här tillfälligheter och såna här möjligheter, för då minskar ju risken att det enda stället man kan ha roligt på att göra såna här saker, det är på någons parkering. Där det inte är någon säkerhet och det blir ett jävla liv i media och såna grejer, och polisen är jättebitter av att de är där. Alltså det här tror jag både gagnar motorsporten och liksom motorkulturen generellt.
Absolut, det tror jag också. Och sen så ser man ju att de har ju förhoppningar också, för att om de får genomföra det de vill nu då, i den här ombyggnaden, så tror de ju att de kommer att kunna få en bana som det skulle gå att köra en SM-del tävling på.
Har ni det där nere? Nu är det 3 banor norrut.
Ja, nej, men det är ju klart att man ska ha det som målsättning, och sen vad det blir av det och vad det blir för tävlingar och så, det är ju en annan sak, men att ha det som mål då. Om inte annat då, ge de egna förarna den möjligheten att träna på en bana som håller den nivån är ju...
Ja, det måste ju vara väldigt värdefullt.
Ja, absolut.
Ja, alltså det är kul, och sen dessutom då att... För man läser ju, inte varje dag men nästan i alla fall, att det är ju epor som är ute och andra 740s och andra typer av bilar som är ute och sladdar rondellerna och så vidare.
Och där uppe där jag och Christer bodde har det till och med gått så långt så att ett stort sådant här köpcentrumområde, där är det förbjudet att köra bil efter viss tid på helger och kvällar och vardagar och såna grejer. För där har det varit ett seriöst problem. Det har inte varit typ, vad heter det, nere i Elmia A6, visst heter det? Det har inte varit riktigt så illa, men inte sen har det varit långt ifrån. Det har stått en del brinnande bilar och folk som har lämnat soffor och hemmabyggda grillar utanför IKEA och såna saker.
Ja, det där drar ju med sig en massa andra problem med både fylla och droger och det har ju varit mycket annat som man inte vill. Men vi lovar att vi ska hugga tag i någon i Skellefteå och prata lite mer om den här satsningen framöver. Det ska vi göra.
Ja, och med den bomben så nästa avsnitt blir ett intervjuavsnitt med en väldigt välmeriterad driftare. Vilken tror ni vi är ute efter? Vi säger ingenting nu, men ni kan ju få spekulera, kanske.
Inga ledtrådar eller så?
Nej, välmeriterad driftare.
Det finns ganska många sådana i Sverige, så det är rätt tungt att gissa.
Jag kan väl säga att han har någon kanske.
Var den han alltså?
6 pokaler i bokhyllan tror jag nog han har.
Ja, om man säger välmeriterad driftare är väl kanske lite i underkant för den här personen.
Vi kommer att spela in i början på nästa vecka, så att nästa fredag så kommer ni att få höra det. Det ska bli riktigt kul faktiskt att prata lite mer med den här personen.
Och med det, mina kära damer, herrar, driftare, alla andra, så får vi väl önska er en fortsatt trevlig kväll och vecka. Ta hand om varandra. Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. Dagens sprattelgubbar var Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.